Vi har den senaste veckan har vi haft predikantdagar och samlats lite från olika landsändar till dagar av gemenskap och undervisning och bön tisdag, onsdag, torsdag var vi i södra Finland och var flera av predikanterna och de olika tjänarna i olika församlingar som hälsar. De sa att ta nu med hälsningar hit. Och alla ni nu känner som predikar så kan ni ta emot hälsning ifrån. Jag tänkte idag, vi har samtalat en hel del kring också under de här dagarna kring såna här frågor som berör församlingar tillsammans. Hur ska församlingar stå tillsammans också i den här tiden? Vi har ju en sån situation att vissa församlingar som den här till exempel får nu välkomna 17 stycken en sån här fin dag som den här. Men det finns ju också andra församlingar som har det betydligt mera svårt och tufft och där man ser liksom nästan slutet så där mänskligt sett på verksamheten. Och de här frågorna givetvis angår ju oss allesamman. Eller gör det det? Det är väl det jag ska ställa till er idag, den frågan. Jag skulle gärna vilja att ni försöker sätta er in i Guds perspektiv idag. Lyfta er ut från den här byggnaden, från det här lokala sammanhanget och se församlingen som någonting lite större än bara en enskild lokal församling. Och vi ska se på några texter utifrån apostlagärningarna som jag har försökt analysera och fundera på ganska mycket. Och som en inledning så vill jag i alla fall ta med er på den här första kristna tiden. Det var ju så att Jerusalemförsamlingen växte ju väldigt snabbt. Och den bara första dagen ökade med 3000 plus flera till. Och den här väckelsen pågick ju oerhört kraftigt. Det var ju en makalös explosion av Guds ande den här första apostoliska tiden. Och vad som snart hände var att församlingen blev ganska etablerad. Den ägnade sig åt hjälp. Man hjälpte de fattiga och det uppstod problem och man tillsatte diakoner och ledare. Och väldigt snabbt så blev den här församlingen etablerad. Den fastnade kanske i sina former fast det var väckelse. Och det största problemet var att den blev för lokal. Det blev en alltför lokal församling. Den var inriktad bara på att nå sitt eget folk, judarna. Och hedningarna nåddes inte knappt av evangeliet den första kristna tiden. Och Gud ville någonting större. Gud ville någonting mera. Spränga begränsningen. Och det finns ju en berättelse om Petrus i Cornelihus. Eller då han var i bön. Då han såg den här synen om alla de här djuren som sänktes ner. Och Gud ville visa åt Petrus att det finns en värld utanför den här som är din. Så Gud ville sträcka, att Petrus skulle sträcka ut sina tankar till andra grupper, andra kulturer, andra språk, andra regioner. Och han behövde, jag tror till och med att Gud behövde sända en rejäl förföljelse för att få Jerusalemförsamlingen ut på nya områden. Vi läser om den här, det var ju en väldigt tuff förföljelse. Det var Saul som gick i bräschen för den. Han skulle stena de troende, fängsla dem, prygla dem. Och man gick ju så långt att man tog till och med livet av en av deras eller församlingens tjänare. Stefanus blev den första martyren. Och efter den här förföljelsen så läser vi att församlingen spreds ut. Den spreds ut på många olika platser. Och bland annat, och det är det första avsnittet jag vill att vi ska fokusera på, så spred församlingens medlemmar sig ända till Samariens huvudstad, Filippi. Och där läser vi då i Apostelgärningarna kapitel 8. Och jag läser från vers 14. Eller vi kan läsa vers 1 så får ni det här sammanhanget lite grann. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Så att här ser ni att Jerusalemförsamlingen, det bara spriddes ut som löv med vinden. Och i alla olika regioner, de försvann upp till, ner i Judén och upp till Samarien. De for långa vägar. Och vers 14. Efter att Filippus då hade hamnat uppe i Samarias huvudstad så började han predika evangelium. Filippi tog emot Jesus och det blev stor glädje i staden. Och onda andarna for ut och det blev rörelse, det blev väckelse som ett resultat av förföljelsen. Och då läser jag vers 14. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände det dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande. Eftersom anden ännu inte fallit på någon av dem. Det var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Och nu vill jag att ni ska se ett samband här. Det bröt ut en väckelse i Filippi. Och när apostlarna i Jerusalem hörde att det hade brakat loss i Filippi så kände man att det där vill vi vara en del av. Det där ska vi engagera oss i. Så apostlarna beslöt att sända Petrus och Johannes. Och det här säger mig att det fanns i den första apostoliska tiden ett tänkande som var lite större än bara Jerusalem. Gud hade nog fått bearbeta apostlarnas tankar en hel del. Apostlarna ville engagera sig och hjälpa till i Filippi. Och det är den här, ska vi säga, övergripande tanken. Det är väldigt viktigt att den finns. Finns det bara ett lokalt tänkande så kan det hända att ett skeende på en plats, precis lika snabbt som det blossar upp någonting i Filippi, så kanske det släcks följande vecka, utan att det blir någon kontinuitet. Men apostlarna, som jag ser, hade den uppgiften att se på Guds rike i ett lite större perspektiv. De hade nöd för helheten. De ville inte bara att onda andarna skulle drivas ut och att människor skulle få höra evangelium. De ville också att ordet skulle förkunnas. Och de var väldigt måna om att de skulle bli döpta i den heliga ande. De var döpta i vatten, men det är ju bara en del av den långa resan. Sen behöver människor förkovras, de behöver förankras i tron, bli uppfyllda av ande, tränas in i olika uppgifter. Och detta så apostlarna i Jerusalem till. Och jag vill läsa också vers 25 i samma kapitel. Efter att de hade varit där ett tag så står det så här. Och sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord. Det här syftar på Petrus och Johannes. Vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien. De här apostlarna, de kunde liksom inte åka raka spår hem. Utan de skulle via några byar till och predika evangelium. Och det här är också en väldigt viktig tanke. Att det finns någon som bryr sig om byarna utanför Jerusalem. Apostlarna hade dessa byar på sitt hjärta. Och de for också där via. En annan väckelse som bröt ut. Vi bläddrar några blad framåt. Apostelgärningarna 11. Så läser vi vi kan ta vers 19 till exempel. Det som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Och det predikade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några män från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala också till grekerna och predikade evangeliet om Herren Jesus. Nu hade evangelium också börjat gå över de kulturella barriärerna, gränserna. Inte bara judar utan också greker. Och Herrens hand var med dem. Och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Här står det inte att det var någon evangelist. Utan bara vanliga troende som flyttade ut. Som började predika evangelium. Och så läser vi vers 22. Och det är den tycker jag som är så fin. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas till Antiochia. Jag tycker om den här Jerusalem-tanken. De hörde om en ny väckelse. Det var i Antiochia. Och Antiochia var långt borta. Det var inte bara på en dags hästutfärd. Utan Antiochia låg geografiskt mycket längre bort än Samaria. Än Filippi. Men ryktet nådde apostlarna i Jerusalem. Och de sände iväg Barnabas. Tänkte att där behövs denna tröstens son. Det var säkert ganska bräckligt. Det var många kanske nya troende som ville nå ut på nya områden. Riktiga pionjärer som prövade sina vingar och var ute och predika. Och apostlarna hörde om det här att nu hade brakat loss i Antiochia. Och där är inte judarna utan det är grekerna. De här grekerna som inte ens apostlarna kunde nå. Och man tänkte att nu tar vi nog det bästa vi har. Vi skickar en riktigt stabil broder. Och då var det Barnabas som fick åka hela vägen. Och så kom Barnabas till Antiochia. Så står det, han såg vad Guds nåd hade uträttat. Är det inte fint? Guds nåd verkar. Det handlar inte så mycket om akademisk formell kompetens. Guds nåd kan verka genom nästan vad som helst. Kan också verka genom en finanskris. Genom att en nära anhörig går bort. Genom en livskris. Guds nåd kan verka i de mest vidunderliga situationer. Och när han kom till Antiochia så såg han. Här finns behov. Här finns verkligen behov. Och då står det i det här kapitlet. Om man läser vidare. Att Barnabas åkte till Tarsus för att hämta upp Saul. Han hade blivit frälst. Saul hade inte så jättegott rykte. Barnabas hade redan presenterat Saul för sina vänner i Jerusalem, men de var lite skeptiska. Men nu söker han upp Saul, för han hade sett någonting hos denne mördare. En omvände mördare. Här finns potential. Så han tog Saul och det står att ett helt år var de tillsammans i Antiochia och de undervisade de troende. De undervisade de troende. En avsevärd mängd. I den nya översättningen står de undervisade en avsevärd mängd. Det var inte bara något kvällsbibelstudium i veckan. Jag tror de verkligen hade en bibelskola under ett helt år. Träna, undervisa, forma och fostra. Tog hand om detta väckelseskeende. Så det fick en struktur, så det fick en fortsättning. Så det inte bara blev en raket som ramlade ner efter en liten tid. Och nu ser vi två skeenden på grund av förföljelsen. I Filippi, men också i Antiochia. Och Jerusalem församlingen ingrep i båda. Och det är det här som jag upplever nu på något vis. Är den här tanken som jag vill utveckla hos er. Man tänkte på hela området. Guds rike är en helhet. om en lem lider, eller om vi säger om en församling lider, så lider alla. Om en familj i en församling har det svårt, är det allas angelägenhet. Om en människa i en cellgrupp går igenom tuffa tider, är det allas angelägenhet. Vi behöver tänka i helheten. Vi behöver tänka att ingen lever för sig själv. Inte ens en församling. Inte ens en region. Man sände inte Barnabas till församlingen i Antiochia, utan man sände honom till Antiochia. Det fanns ingen församling där ännu, men han var med och etablerade den. Han var med och strukturera upp så att det skulle bli någonting som skulle kunna sedan fortgå. Och vi vet att Antiochia-församlingen blev en verklig missionsbas på lång sikt. Det var sedan Antiochia-församlingen som också blev utsändande för både Barnabas och Saulus. Kapitel 13 ser vi att medan de fastade och bad, så sa anden: avdela åt mig Barnabas och Saul för den uppgift jag har kallat dem till. Det var det som blev deras andliga hemvist. Jag vill läsa också kapitel 11, vers 27. Det är fortfarande väckelse och Barnabas har kommit. Han är där med Saulus och undervisar. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus trädde fram och genom anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Vi pausar där lite. Men vad jag ser också att profeterna kom från Jerusalem. Jerusalem hade en hel del resurser och de sände ut både tröstare, de sände ut församlingsbyggare, de sände ut profeter, profetiska team som kom och betjäna andra regioner. Och dessa profeter, Agabus, han förekommer flera gånger i apostelgärningarna. Han profeterar också om Paulus död. Men här säger han, det kommer en hungersnöd. Det kommer sämre tider. Samla in. Just den här dimensionen på något sätt i den här första apostoliska tiden. Hur man genast när det kommer ett profetiskt tilltal så börjar man organisera. Man levde hela tiden med den här andliga dimensionen väldigt påtaglig. Och det här är någonting som vi behöver liksom ta ett steg in i vår tid. Från att bara ha drömmar till att på något sätt se också Guds väg och Guds handlande i den här tiden. Så fort han profeterar här, står det, då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Detta gjorde det också och det sände hjälpen med Barnabas och Saulus till det äldste. Låt mig knyta an nu till Jerusalem. Jerusalemförsamlingen, vet vi, de hade ju egendomsgemenskap den första tiden. De sålde allt vad de hade och lade framför apostlarnas fötter. Och det var ju egentligen unikt. Men vid den här tiden så menar man att det här hade upphört. När sen hungersnöden kom under Claudius regeringstid så drabbades Jerusalemförsamlingen väldigt hårt av fattigdom. Och det här förutsades profetiskt. Och faktum var det att när Paulus och Barnabas skulle sändas ut och de gick till Jerusalem församlingen, så sa Kefas, Jakob, åk vart ni vill, men glöm inte de fattiga i Jerusalem. Glöm inte bort att vi har fattiga i Jerusalem. Jag grubblar på det här. Hur kunde den här församlingen i Jerusalem som hade så mycket på något sätt tillgångar, så mycket resurser, mitt i allt finner vi apostlarna att de var fattiga. De hade, alla kanske inte var fattiga, men de hade en massa fattiga människor. Det tog några decennier så slog den här fattigdomen emot. Och församlingarna i Makedonien började samla ihop. Och det var särskilt församlingen i Filippi, i Thessalonike, i Berea, men också i Korint som skrapade ihop allt de hade. Och Bibeln säger hur man gick till väga. Jag tänkte jag skulle ta tid och läsa det. Jag har några bibelord till. Jag ska inte tala länge idag. Vi har haft ett långt möte. Jag skulle vilja visa er den här principen som fanns så starkt i den första apostoliska tiden. Vi kan gå till Galaterbrevet 2. Jag citerade just, men låt oss läsa det. Galaterbrevet 2 och 10. De hade ett möte med ledarna i Jerusalem. Jag läser vers 9 här. Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, det var pelarna i Jerusalemförsamlingen, när de förstod vilken nåd jag hade fått, räckte det mig och Barnabas handen. Det är Paulus som skriver. Som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, det till det omskurna. Bara en sak ville det, att vi skulle tänka på det fattiga. Och det har jag också vinnlagt mig om att göra. Mitt i allt så ville apostlarna, pelarna, ställa sig upp till Paulus och sa: nu är det så, åk ni vart som helst, men glöm inte att vi har fattiga i vår församling. Det var inte många decennier innan som de sände både Barnabas, de sände Johannes, de sände Petrus, de sände profeter. Nu säger de, nu är vi i behov. Nu har vi stort behov. Och i Romarbrevet 15 så skriver Paulus också om det här. Vi ska även läsa det. Vi tar vers 25. Det är Paulus också som skriver om sina resplaner. Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till det heliga. Han skulle själv leverera det. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har det beslutat. Och det står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är det också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Man sätter inte materiella och det andliga på något sätt mot varandra. De har fått det andliga. Nu har vi materiella behov. Vi har skickat tjänstegåvor. Vi har skickat missionsteam. Nu är vi utarmade. Hoppas vi kan få också lite materiell hjälp. Och så blev det. Och Paulus skriver ju sin undervisning om ekonomi med den här bakgrunden. Jag ska också läsa det här till slut. Det andra Korinthierbrevet 8. Och jag läser vers 12 och 4. Det här är om insamlingen till församlingen i Jerusalem. Vers 11 läser jag. Fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag inte för att andra ska få det bättre och ni får det svårt, utan för att alla ska ha det lika, eller för att det ska vara jämvikt. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Så här tänkte man. tänker vi så här. Är du beredd att gå den andra milen för någon som har det lite kärvt? Är du och jag beredd att när vi har blivit välsignade med överflöd också hjälpa dem som just nu har brist? Det här är en fråga om vår inställning, om vår, hurdan är våran ideologi? Hurdan är våran teologi? Våran inställning, vårt hjärta. Det här går rakt in genom vårt eget liv. Är vi beredda att under den tid vi har lite extra, kanske materiellt gott, eller vi är andligt väldigt fullrustade, att ge vidare till någon annan av det du har fått, det du är stark på just nu. På det område där du just nu upplever att Gud välsignar dig, ge. Det kan hända att du har andra områden där du behöver ta emot. Och på det här sättet så växer Guds rike i sin helhet. På det här sättet blir det jämvikt. Det finns en andlighet i det här med jämvikt. Det finns en förbannelse också med det här med jämvikt. Att ingen ska vara något för mer än den andra. Men det är inte den anden som jag angriper nu. Utan nu talar vi om en annan ande som är ännu mer bedräglig. Och det är den här själviskheten. Är jag beredd att avhjälpa någons brist? Det handlar om en inställning i grunden av mitt hjärta. Jerusalemförsamlingen sände av sitt andligt goda. Men de var i stort behov av det materiella goda. Bara efter några år. Man vet aldrig hur livet ter sig. Vi vet inte hur vårt liv ter sig. Hur konjunkturer svänger. Vi vet inte hur vår hälsa ter sig. Det är så mycket överraskningar. Men jag kan säga det. Håller du dig nära kärnan av familjen, odlar vi samma värderingar, att vi hjälper varandra, att vi växer ihop som en familj, så blir det jämvikt. För ett hjärta som är berört av Jesus delar alltid med sig. Vi har en fruktansvärd, jag skulle säga, hemsk materialism i vår tid som bara roffar åt sig, och man tänker kanske inte på sin nästa. Men det ska du göra om du är en troende. Gör det. Vi kommer ändå stå till svars för allt det vi har fått. Vi har fått för intet, vi ska också ge för intet. Vi ska avsluta med de orden. Vi ska be tillsammans. Fader, jag tackar dig att du förser. Du ger vad vårt hjärta begär. Herre, vi ber också i vår del av landet här i Österbotten att vi ska kunna se ditt rike. Herre, ett lite större perspektiv. Herre, vi ber att vi också som enskilda individer, som församling, ska kunna hjälpa där det finns brist. Herre, gör oss villiga att gå den andra milen. Gör oss villiga att kunna lägga ner, Herre, vårt liv och använd oss du, Herre, som du vill. Vi ber dig att du talar till oss var och en. Herre, om det är så att gå över gatan till någon som behöver hjälp. Eller att gå till en annan grupp, kultur, språk. Herre, låt oss kunna korsa barriärer. Låt oss kunna, Herre, bryta ny mark. Just där vi finns i vårt liv. Herre, vi vill inte bli för bekväma, för etablerade. Vi vill möta behoven. Jesus Kristus, tack att det är du som bygger din församling. Tack att det är du som bygger sten för stenar, levande stenar som fogas till varandra för att betjäna varandra, för att beskydda varandra. Men vi ber för hela regionen just nu. Herre, vi ber för hela Österbotten. Vi ber för hela den här delen av Finland. Vi ber att ditt rike ska komma. Herre, att din vilja ska ske. Vi ber, Herre, om andligt liv i alla regioner. Vi ber om byarna omkring här i Vasa. Vi tackar dig, Fader i himmelen, att du ska låta ditt rike få en synlig plats på varje ort. Herre, genom olika grupper. Herre, genom olika familjer. Herre, genom olika lärjungar. Herre, som predikar evangelium. Herre, genom olika individer. Herre, som är ljus och salt. Precis där du har tänkt att vi ska vara. Älskade Jesus, jag ber dig att du förlöser också nya tankar hos oss var och en. Förbered oss, Herre, för tider som kommer. Förbered oss för tider som stundar. Herre, låt oss ha denna profetiska ande över våra liv så att vi kan se din väg i en ganska så orolig tid. Herre, vi lägger oss på ditt altare och vi ber, kom Herre, kom. Amen.